En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good old
hallå,
hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där från Örby utanför Stockholm. Hopp. Och mig, Per Bjurman i New York City. Vi ska nu spela in vårt 489 avsnitt. Det börjar dra ihop sig mot stort jubileum, Jonte.
Ja, oj, oj, oj. 500 avsnitt är inte långt borta. Vi får se om vi hinner med före slutspelet eller om det blir en ren slutspelspodd. Eller om det blir självaste previewen, mastiga previewen inför. Oj, oj, oj. Ja, det närmar sig sång och dans och så vidare.
Ja, sång i alla fall. Ja. Det räknar vi kallt med från din sida då.
Ja, jo, precis. Jag ska nog inte dansa samtidigt heller. Jag brukar nästan göra det lite grann med händerna så här. Det är tur att det inte filmas när jag sitter och sjunger så här. För jag är...
Vi kanske sjunger ihop då. Vi kanske övar in ett nummer.
Ja, det är dags för en duett faktiskt.
Ja, det kan mycket väl vara så. Ja, ja, och detta 489 avsnitt, det är då det spelas in sista veckan innan Four Nations-uppehållet. Ja. Och jag vet att förra veckan tänkte jag, då hade vi så mycket att prata om, och så kom jag ihåg att jag tänkte att ja, det kanske inte blir så mycket till nästa vecka att prata om. Det kanske det mesta har hänt nu. Ja. Men pytsan! Denna drama queen till liga levererar hela tiden vad gäller saker att prata om, that's for sure.
Ja, alltså det visar sig att Four Nations breaket som väntar snart är någon slags inofficiell trade deadline också. Mm. För oj vad det har tradats, inte minst senaste dagarna, sen senast vi spelade in, då hade vi ju den här stora Rantanen-bomben att ta tag i. Men sen har det blivit tradition nu helt plötsligt att det ska vara stora trader på fredagskvällar.
Ja.
Och sen har de liksom varit lite dominoeffekt här i ligan. Och vi har väl en 4-5 stora trader att prata, eller hyfsat stora trader att prata om idag.
Det har vi. Och det är inget annat än att kasta oss, ge oss i kast med dem på en gång.
Ja, det kanske är lika bra faktiskt. Ja.
Jag vill bara ha en kort lägesbeskrivning från Örby först. Allt är bra med dig och så.
Jo då, precis. Jag har inga liksom lower bodies eller upper bodies eller sådana här day-to-day-grejer som jag haft lite på slutet. Hur är det med Bjurre då, som kanske till och med kan slänga gipset snart?
Ja, om allt går som det ska det faktiskt tas av imorgon. Hos min doktor på Union Square. Och det ser jag verkligen fram emot. Alltså, man hinner tröttna på ett gips.
Ja, jag förstår det.
Det är i vägen och det kliar. Och det känns som släpp Bjurres vänsterarm fri nu.
Ja, precis. Men det är ju kanontiming då. Bara dagar innan det bär av till Montreal.
Ja, precis. Ja, det skulle vara väldigt skönt om det går så. Sen kommer jag då tydligen att ha ont och vara stiff och weak. Du kommer vara stiff och weak. Och jag sa, when am I not?
Nej då. Nej, jag...
Nu borras det här i huset. Det är ingenting jag kan göra något åt. Tyvärr.
Nej, det känns som att det blir svårt att leta rätt våning där. Om det liksom är på 32 eller 51 eller du som är på 48, vart är den här borren håller hus någonstans?
Vi får ja, dessutom, om jag gick upp till en hantverkare och sa ursäkta, jag spelar in en podd nu, kan du sluta jobba? Det tror jag inte skulle gå.
Nej, då riskerar du att bli handgemäng eller på nästan.
Ja, nej, men allt är bra, jag sover dåligt. Men det beror väl mycket på det här gipset. Så det ska vi, ser vi verkligen fram emot att få bort. Ja. Och så är det mycket att göra. När vi är klara här ska jag snabbt i ordning och ta mig till garden, för det är en ny match, Rangers-Boston. Och just nu är det lite spännande att gå på Rangers-matcher då, för att den trade vi började med att prata om, den var ju Rangers i högsta grad inblandad.
Ja, verkligen alltså. Nu blev det av till slut alltså. Vi har ju pratat om det återkommande, inte varje vecka, men det känns som det nästan sen december, när det verkligen började snackas om den här beefen mellan Elias Pettersson och JT Miller, och som kulminerade kanske förra veckan när vi spelade in och Jim Rutherford precis har varit ute och sagt att det är en ohållbar spricka.
Ja.
Det finns ingen lösning på det här, och liksom mer eller mindre deklarerade att det blir en trade. Och mycket riktigt, bara någon dag senare så, ja, på fredagskvällen helt enkelt, precis som Mikko Rantanen-traden veckan innan, så blev alltså JT Miller tradad tillbaks kan man ju säga då, till Rangers där han inledde sin NHL-karriär.
Friday night, det är då de kör NHL-klubbarna. Vi kreerar ju dem då. Så vi får se vad som händer den här fredagen. Men jag, även om det var kanske, det var långt ifrån lika oväntat som Mikko Rantanen-traden. Men
den kom ju från vänster. Oj, oj, oj.
Ja, men ändå, så det sjunger jag alltid till när sånt här händer. Det är alltså JT Miller, Erik Brännström, en college-spelare och ett protected första val. Alltså om Rangers hamnar 1-13 i draftlotteriet så får de behålla det. Då går det över till nästa år. Ja. Det är protected person. Ja. Och i andra riktningen då Filip Hytil.
Mm.
Vad var det mer?
Victor Mancini.
Just det.
Som du pratade ganska varmt om eftersom han imponerade på campen där, kommer jag ihåg.
Ja, i campen såg inte jag så mycket av, men när han kom ut sen i början av hösten så var han ut så bra.
Gammal Frölunda-spelare.
Mm. Ja, där är vi nu. Och JT Miller har redan då hunnit spela ett par matcher för Rangers och det är small sample size. Men det känns ganska omedelbart som att han bidrar med mycket de har saknat. Framförallt då i form av sin attityd och sin elakhet och sin fysiska edge.
Ja, precis. Det har väl du bevittnat ännu närmare än jag. Men absolut, det är ju det de hoppas på. Det är klart att det är ingen då. Det är den klart bästa spelaren i traden såklart som hamnar hos Rangers. Han gjorde ju ändå över 100 poäng förra säsongen.
Ja.
Och det sägs liksom att han har en liten down-säsong nu, men ändå liksom 35 poäng på 40 matcher ungefär. Så att det är ju en klassspelare. Och så har han ju den här unikiteten, kan man nästan säga att han är.
Unikiteten, ja, det var ett uttryck jag aldrig har hört.
Det är för att nu ska vi se här. Han är ett unikum på så vis att unikiteten, som det heter på mitt språk, att han dels kan göra liksom 100 poäng, men också har den här. Han har ju verkligen en edge, och kanske för mycket edge för sitt eget bästa utifrån hur han är som person, eller på så. Nej, men det är en väldigt speciell spelare i alla fall. Har många strängar på sin lyra. Och det är Chris Drury vill ha in. Hans attityd också, och ruska om det här Rangers-laget lite grann.
Ja, och om man börjar där så är det ju rent sett till kvaliteten på spelarna så känns det ju som att Rangers vann den här traden. Att Vancouver, sett till att de trailade bort en 100-poängsspelare från i fjol, fick ut väldigt lite för det. Nu var ju situationen så att de var tvungna att bli av med honom i princip då, enligt Rutherford. Och då hamnar man ju i en dålig förhandlingssits. Hytil är yngre och är ju väldigt talang han med, men han är ju som alla vet nu extremt skadebenägen också.
Ja, den där hjärnskakningshistoriken som gjorde att han missade nästan hela fjolårssäsongen är såklart väldigt oroväckande på sikt för Vancouver.
Ja. Ja, men han gjorde mål för första match för Vancouver. Han är ju när det var som dystrast här i New York under hösten, när de var som sämst, då var ju han kanske den enda forwarden som det var något med. Han och Kullen.
Ja, just det. Och även Kakko som är tradad nu också. Den tredje kedjan där var ju den som imponerade faktiskt under hösten, som du säger. Det var, så var det ju. Och jag tror ändå Skytil är lite nöjd hittills med den här traden, med tanke på att det innebär ju en befordran hierarkimässigt för honom att ta över, ja, inte JT Millers roll i Vancouver, för nu är det ju Elias Pettersson som vi kommer in på som blir go-to-guy, verkligen den första center uttalat i Vancouver. Men Skytil blir ju andra center där. Och jag menar, här i sina två första matcher har han fått spela mer, liksom sin mesta speltid sedan 2021 i en match som han redan liksom haft nu här inledningsvis i Canucks.
Men igen, Milner är ju den större spelaren här, den större stjärnan. Och det har börjat, som sagt, väldigt liten sample size. Två Rangers-matcher, men framförallt mot Vegas häromdagen. Han gjorde ju två mål redan i debuten mot Boston, men det var ju liksom ett dygn efter traden, mindre dygn. Det intressanta är ju att en helt ny komponerad kedja där Mika har flyttats ut på kanten med Miller.
Ja, det är ju lite speciellt faktiskt att de väljer att göra så.
Mika på en kant, Panarin på den andra kanten, och så Miller då. Men det har sett väldigt lovande ut. Mika såg ju väldigt bra ut i den här Vegas-matchen. Han gjorde mål och två assist, och det var en fart på honom som man inte har sett så mycket. Han sa också efteråt att han gillar verkligen att spela med Miller. De känner varandra sen förut.
Ja, just det. De har ju spelat ihop när Miller var i Rangers för ett gäng år sedan nu.
Ja.
Men ja, precis. Annars undrade jag lite grann hur det skulle gå. Vi får ju se nu över tid, men vad det här skulle innebära för Mika, den här traden, med tanke på Miller. Dels i rummet liksom, med tanke på vilken ledare JT Miller är. både positivt och negativt kanske med tanke på vad som hänt med Elias Pettersson, men också då att det kanske släpper lite press från Zibanejads axlar att en sån som Miller kommer in och kommer ta och förväntas ta ansvar liksom. Men också lite så här, ja, vart Zibanejad hamnar hierarkin, först ut på en kant eller ska han bli tredje center med Kreider, hans gamla radarpartner, sen liksom, eller vad är tanken där då med tanke på att Miller och Trocheck är barndomsvänner och Trocheck har varit ute på sociala medier och skrivit att det är hans bästa vän som kommer till, ja, till klubben liksom, om det liksom, om han, det blir en ny liten core eller man ska säga, om Mika riskerar att hamna utanför det här, eller om han är med i den eller?
Ja, så far så är känslan att det har varit bra för Mika att komma ut på en kant och få andra arbetsuppgifter än att vara center. Ja. Det kanske är vad som behövs.
Ja, jag tycker det sett bra ut i powerplay också när Miller har kommit in istället, ja, för Trocheck. Och ja, Zibanejad har noterat varit ut en hel del på högersidan istället för att stå och skjuta direktskott till vänster.
Ja, målet han gjorde var ju faktiskt att han var framme vid kassen och gröta in en puck.
Ja.
Så vi får se, hur Sam Hallam reagerar på det här. Han har garanterat tänkt Mika som center.
Ja.
Men ja. Och i Vancouver då så är den grejen nu att allt ljus på Elias. Nu, han vann den här maktkampen kan man säga då i rummet. Men nu är det också upp till honom att bevisa att han förtjänar att vinna den.
Ja.
Nu måste han bli så bra som han kan vara. Det är bara så.
Ja, precis. Det är verkligen så. Så han är både, stor vinnare kan man säga som säger det här. Men också liksom, ja, riskerar att bli förlorare kan man säga om man inte tar chansen. För det är ju faktiskt så att, nu vet vi inte hur Vancouver kommer tänka, men om det skulle vara så att Elias Pettersson inte lyfter nu utan fortsätter ha problem och inte producerar poängen i den takt han är betalad för, då är det ju faktiskt så att de kan faktiskt trada honom utan att hans no-trade-klausul har kickat in än förrän i sommar då. Så att de har ju tid på sig att göra det i så fall om de inte är nöjda med den utvecklingen de ser här kommande under våren helt enkelt.
Ja, det har de väl gjort klart att det är ett alternativ för dem.
Ja, ja, de stänger inte ens den dörren utan det är, så kan det vara. Men, ja.
De sätter press på Elias nu och det sa han själv i intervju direkt efter den där traden att ja, pressen behåller det, men jag välkomnar den pressen, jag vill ha den pressen. Nu är det upp till mig att bevisa det här. Ja, det är ju rätt inställning, men det är lätt att säga något och sen ska man visa det också.
Ja, precis. Han har ju, och här är också small sample size. Det har bara varit 3 matcher utan JT Miller och han har inte öst in poäng än så länge. Men de gjorde åtminstone en väldigt bra match här om natten mot Colorado som de nollade.
Ja.
Så många tyckte att det var en kanske deras bästa match för säsongen, i alla fall på länge. The Athletic beat writer där Thomas Strand skrev då att han tyckte det första gången på länge. De såg ut som ett lag med stora bokstäver.
Ja.
Att de kändes sammansvetsade. Vi ska ju prata om en trade som följde upp av Vancouver i sammanhanget som har med det här att göra också.
Men jag vill bara, skjuta in först att Erik Brännström ingick ju i dealen också. Det har varit mycket flyttande för honom den här säsongen. Han skrev på för Colorado i somras, men han ju inte bara var med på försäsongen och sen blev han tradad till Vancouver. Och där har han då pendlat mellan Vancouver och Abbotsford.
Ja.
Och nu vill jag åka hit till den här sidan kontinenten och här har han än så länge checkat in med Hartford och AHL, men jag tror ju att det finns mycket uppsida hos Brännström.
Ja, precis. Det är märkligt alltså. Han som var huvudpisen en gång i tiden för Mark Stone i en trade mellan Vegas och Ottawa. Och sen har han studsat runt i flera organisationer här bara senaste året och nu återigen får börja AHL även i Rangers då. Men ja, det är inte omöjligt att du får med honom att göra i omklädningsrum. Det känns ju som att det finns en väldigt bra spelare där, men än så länge...
Det är inte heller omöjligt att stackaren blir tradad en gång till.
Nej,
vi är med i något paket vid trade deadline. Tänk han som var ett stort utropstecken i Globen i november 2023.
Ja, just det.
Han dunkade in ett otroligt... Kommer du ihåg den bomben han dunkade in?
Just det. Han hade en bra vinter där i Ottawa överhuvudtaget. Det kändes som att nu har han tagit klivet.
Ja.
Till och med nästan som en topp 4-back igen väl. Och nu är jag nere i AHL igen och blivit hoppat runt mellan flera organisationer här på kort tid. Ja, det är synd. Men jag vill åter säga där också om Elias när vi hoppar tillbaka till Vancouver här nu med Pettersson där. Att jag tror ändå att förutsättningarna är ju verkligen bättre nu för Elias Pettersson. För dels såklart att han blir första center, han blir go-to guy i alla lägen nu. Och bara en sån sak som, nu är Quinn Hughes skadad visserligen, men Quinn Hughes är ju en Hart Trophy-kandidat och det är så tydligt, alltså kanske tydligaste spelaren i NHL, att det märks att de som spelar mycket med honom har väldigt fina siffror, både poängmässigt och underliggande siffrormässigt. Och det märks även för Elias Pettersson att hans siffror blir klart bättre när han spelar med Quinn Hughes. Det märks när han inte har Quinn Hughes med sig på isen. Och samma sak för JT Miller. Men grejen var att i och med att JT Miller var ändå Rick Tockets kanske första val oftast då, så hade ju kanske JT Miller bättre siffror på grund av att han spelar så mycket med Quinn Hughes. En klar majoritet av sin istid ihop med honom, medan Elias Pettersson spelade mer utan Quinn Hughes än vad han gjorde med honom. Och nu kommer det väl bli så att han får väldigt mycket tid med Quinn Hughes när han väl är skadefri, och det borde märkas på Elias produktion och hans underliggande siffror.
Ja, men som vi redan har varit inne på, då var inte Patrick Alvin och Jim Rutherford nöjde sig inte bara med det, utan det kom en till trade på lördagen. Även då var en svensk inblandad. Det var så Marcus Pettersson och Drew O'Connor från Pittsburgh till Vancouver mot Danton Heinen, Vincent Desharnais, talangen Melvin Fernström och ett första rundeval.
Ja, det var ju det första rundevalet de fick från Rangers som skeppades vidare direkt till Pittsburgh.
Just. Ja, det har ju bland annat fått effekter då att det är tre Pettersson i Vancouver. Det är världsrekord i Pettersson.
Ja, det är ju, ja, precis. Och Elias, the original Elias Pettersson, han får ju ha kvar Pettersson på tröjan. Medan Elias Pettersson-backen, han har ju då E. Pettersson på tröjan. Och så har även Marcus Pettersson alltså kommit, som då har M. Pettersson.
Ja, ja, det är väldigt roligt. Och sen har de då två Filip, två tjecker som heter Filip också. Jag såg någon som skrev det idag. Tre svenska Pettersson, två tjeckiska Filip, men bara en Thatcher Demko, för att han var så bra.
Ja, just det, höll nollan där med Colorado. Ja.
Ja, jag har ju redan skrivit om den här, du vet, den här sången Karusellen.
Ja, som jag sjöng här i jul.
Åh, vad bra det går för Pettersson och Lundström och jag.
Ja, just det, just det.
Den är nu Pettersson, Pettersson, Pettersson. Med Pettersson och Pettersson och Pettersson och jag.
Oj, 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 en försmak här inför avsnitt 500.
Ja,
ja, det är snyggt.
Ja, men det har ju varit på G då, att eftersom Marcus kontrakt går ut i år, så har det hävdats länge att Pittsburgh kommer att traila honom. Mm. Inte för att de är missnöjda med honom, utan för att kontraktsituationen är som den är. Lite jobbigt säkert för honom. Han har varit i Pittsburgh i många år. Han är bästa kompis med Rickard Rakell. Men han kommer ju någonstans där de verkligen vill ha honom. Alltså, Jim Rutherford var ju översvallande när han pratade om Marcus Pettersson. Hur nöjd han var med att ha trailat honom till Pittsburgh en gång från Anaheim.
Ja, precis.
Och nu var han riktigt entusiastisk att bara fått honom igen. Och det måste också kännas bra att komma någonstans där man verkligen är önskad.
Ja, exakt. Och jag hörde Alvin säga på presskonferens också att det är liksom högsta prioritet nu att börja diskutera nytt kontrakt.
Ja.
De har knappt hunnit se han i en Vancouver-tröja, så vill de förlänga det här utgående avtalet faktiskt. Så det är lite långsiktighet också i den här traden från Vancouvers perspektiv. Och det ska man ju lägga till också, att nu när den här traden skedde direkt efter och de skickade Rangers första val direkt till Pittsburgh, att det är nästan som en trevägsdeal, och att Vancouver har med det här i utbytet för JT Miller, som att det öppnade löneutrymme att ta in Marcus Pettersson. Och även Drew O'Connor, som är en gammal Rutherford och Alvin favorit från Pittsburgh-tiden.
Ja, de har sina favoritidéer.
Ja, precis. Ja. Så att ja.
Ja, men Marcus är ju ingen flärd över hans spel, men han är väldigt stabil defensivt, och dessutom har han ju en fysisk komponent i sitt spel. Han kan vara ganska elak.
Ja, precis. Han är rädd inte att kasta handskarna eller leverera hårda tacklingar eller boxa ut framför kassen och sådär. Ja, han har gjort det ju väldigt bra i många år i Pittsburgh och har ett ganska fint kontrakt på drygt 4 miljoner dollar per säsong som alltså går ut nu. Och jag tror att Vancouver kommer behöva betala mer än de 4 miljoner dollarna för att marknadsmässigt kunna behålla honom. För den statusen har han. Han kostar alltså ett första runda val att trada till sig. Det säger ju en hel del om hans status. Nej, men jag tycker faktiskt att Vancouver gjort det helt okej utifrån förutsättningarna. För som du säger, de satte ingen bra förhandlingssits där när det var så uppenbart för hela ligan att den här schismen ägde rum. Och dessutom hade ju JT Miller en no-trade-klausul, så han kunde ju, var det så att de var överens med ett annat lag, så kunde JT Miller säga nej. Han var ju väldigt tydlig med att han ville till Rangers, just för sin historik där. Det är New York med allt vad det innebär. Han sa att han hade 1000 anledningar att tacka ja till just New York Rangers, och det faktum att han får återförenas med sin barndomskompis Vincent Trocheck också då.
Ja, inte återförenas, så spelade allihop i
Rangers. Nej, visserligen. De har publicerat bilder på dem när de åker runt på rinka där i Pittsburgh där de växte upp en gång till.
Är Trocheck uttagen i Team USA, nej.
Gjorde han. Han och Kreider, ja. Vet du. Tänk att Kreider är med i Team USA. Alltså.
Mm. Och Miller är ju med.
Och Miller är med. Just det, så alla de tre ska ju snart följa med dig till Montreal.
Ja, precis. Ja, finns det mer att säga om den traden?
Ja, man kan väl ta från Pittsburghs perspektiv att som du sa, det här utgående kontraktet, det var väntat att de skulle trada honom. Men det är också såklart en indikation på att de går inte stenhårt för att försöka ta ikapp de här 7 poängen de är bakom slutspelsträcket nu. Utan vi får se. Jag ska inte börja prata fire sale nu igen, för det kommer det inte bli, men vi får se hur mycket mer Dubas gör, och vi kan konstatera nu att han har alltså samlat på sig 30 draftval de kommande 3 drafterna. Det är ovanligt i Pittsburghs värld. De föregående 5 drafterna har de haft 27 val, nu har de alltså 30 de kommande 3. Så att det är ju en, det är ingen rebuild fullt ut som pågår där, men vi får se hur långt han sträcker sig, Dubas, om vilka han kan täckas tradas härnäst. Han kommer säkert agera lite till i alla fall innan den.
De sitter i en speciell situation nu, så de inte tänker trada sina legacy-spelare Crosby och Malkin. Och måste behålla dem. Det är svårt att styra det där, vad de ska göra av det, vad de ska ratta det i för riktning.
Ja, precis.
För spelarna vill ju fortfarande försöka ta sig till slutspel. Det är ingen snack om det.
Crosby sa ju det när han förlängde kontraktet. Liksom.
Ja. Ja, men alltså, spelarna och klubbledningen tänker ju sällan på samma sätt. De håller inte på, spelarna håller inte på att tänka att det här är bra för framtiden. De spelar nu.
Och de vill vinna. Den åldern de är i dessutom.
Ja.
Men samtidigt så har ju Dubas märkt att det han har försökt göra för att ge Crosby och gänget en chans till har ju inte räckt liksom. Så att ska han fortsätta gräva gropen djupare eller ska han försöka vända på det? Men då å andra sidan så kanske det dröjer några år innan de blir riktigt vassa igen.
Raquel vill han tydligen inte drafta, eller trada. Jag läste någon skrev igår, det var väl Josh Joey som vanligt, att de är inte bekväma med tanken på att trada en till radarpartner till Crosby för andra året i rad.
Nej, just det, Gensel för julen.
Ja, och Raquel har ju varit... Vi återkommer till honom snart. Och vi återkommer, vad gäller trade-spekulationer om alla lag, det får vi återkomma till. Det är faktiskt bara på den 7 mars är trade deadline, så det är bara en månad kvar nu.
Ja, exakt. Så det har varit en trade deadline nu redan den här veckan kan man säga, men det kommer en till ju, den riktiga trade deadline. Vi får se hur mycket som händer då, men det trendar ju mot att vi kommer få se en hel del mer.
Men som sagt, redan har det hänt mer. Den var väl rätt så oväntad att det kom en pretty much spelare för spelare, 2 stycken mellan Philadelphia och Calgary. Där Philadelphia tar Andrei Kuzmenko och Jacob... Ja, vad säger du?
Daryl Sutter kan ju inte hans namn. Jag kommer ihåg den där gången han sa att det var who you talking about? Number 49? he's got a lot to learn. Det var ju några av hans sista dagar där. Jacob Pelletier var han syftade på då.
Pelletier, säger man det?
Pelletier, något sånt.
Pelle kallar jag.
Ja, Pelle.
Pelle. Mot då Morgan Frost och Joel Farabee, som ju känns som ganska institutioner i Flyers på senare år.
Ja, de har varit med ett tag nu, även om de bara är 25 respektive 24. Men inte riktigt blivit några Tortorella-favoriter. Det är väl därför de blir tradade. De har ändå varit med så pass länge att de vet vad de får av dem ungefär, och de har inte fått den utväxlingen de hoppas på. Faktum är att Farabee, som alltså sitter på ett 6-årskontrakt med några år kvar på, det skrev han 2021 efter att ha vunnit Flyers skytteliga som 21-åring. Och då trodde de att de gjorde ett riktigt kap när de direkt, redan ett år innan rookieavtalet löpte ut, förlängde och skrev det stora kontraktet med honom. Men nej, har väl stagnerat sedan dess, kanske till och med tagit något skär bakåt. Och Tortorella har ju till och med haft honom som helt i scratch ett gäng matcher här i januari. Så att de ville bli av med det där kontraktet helt enkelt.
Ja, och det blev de.
Ja.
Och Kuzmenko, det finns väl en tanke med Mishkov i det, att han får in en till rysk kompis.
Ja. Vart lagkamrater en kort sejour i Ryssland faktiskt.
Ja, för att Mishkov är ju Tortorella håller i strama tyglar och ger honom nu på slutet har varit väldigt ont om speltid för honom, och fansen är upprörda, men Torch viker inte en tum såklart. Nej. Det här är en process. Jag vet hur man ska utveckla honom.
Ja, men jag tänkte samtidigt så här, liksom, om Kuzmenko då är rätt mentor för Mischko med tanke på Kuzmenkos spelstil. Det är inte, känns inte som någon Tortorella favorit heller precis. Utan
nej.
Fick ju lämna Vancouver för att Hocke tyckte inte alls lita på han defensivt och inte jobba hem och inte ansträngde sig och tacklade och engagerade sig i det fysiska spelet. Så jag kan bara tänka mig liksom att det kan bli rekord av Tortorella i att vara Tortorella. Om liksom Kuzmenko struntar i att dumpa utan drar någon spelare, sen drar en backhandflip över till Mischkov som tar den, åker runt kassen, försöker göra en sån här sorromål, misslyckas. Och om det sker, då kommer ju Tortorella liksom kliva ut på isen, ta dem i nacktag i varsin hand och gå ut på mittcirkeln och liksom skälla ut dem inför hela arenan.
Maybe, baby. Ja, vi får se, det har ju varit lite rörigt för Flyer. De var nollade 3 matcher i rad för första gången i klubbens historia. Igår lyckades de ändå göra ett par mål mot Utah, men är lite torkad där.
Ja, och de här nya spelarna, trots att det har gått några dagar sedan traden nu, har inte de fått debutera än, till skillnad från Farabee och Frost i Calgary, som att de väntar på visumtillstånd.
Ja, så gör de. Ja. Det drar ju ut på tiden.
Ja.
Ja, det är nya tider här nu.
Ja, jo, precis. Vi återkommer till relationen Kanada-USA, tror jag.
Ja. Vi har också Dallas slog också till i lördags då och tradade till sig Mika Granlund och Cody Ceci från San Jose mot första val och tredje val.
Ja, just det. Precis.
De har ju ganska tung med skador nu, Dallas. Dels är ju sen en bra tid tillbaks vad heter han?
Tyler Seguin.
Ja, borta. Och nu åkte de ju på en fruktansvärd backskada då med Miro Heiskanen.
Ja.
Som är borta mant. Han opererades igår här i New York i ett knä.
Ja.
Vi har redan konstaterat att för Finland är det totalt katastrof. Det är kanske den spelare som av de här 4 lagen fanns det ingen som var viktigare för ett lag än Miro Heiskanen.
Nej, den mest solklara härföraren på backsidan, härföraren i någon lagdel överhuvudtaget.
Ja. Och det är ju väldigt hårt slag för Dallas också då. Cody Ceci är ju inte precis någon ersättare, men de måste ju bulla upp ändå.
Ja, precis. Vi får se, Dallas kanske gör mer, men det var ett spännande läge nu. Alltså det är klart att det är synd att Taylor Seguin är borta, men å andra sidan öppnar upp en väldigt massa löneutrymme för dem. Han kommer ju med all säkerhet, sägs det, vara borta säsong, grundserien ut i alla fall, och kanske göra comeback i slutspelet då. Alla
Tampa och Vegas.
Ja, precis. Jag valde Vegas som exempel istället för Tampa nu då. Men, ja. Men då vi får se, de kanske hinner få plats med något mer också då. Men jag vet inte om Granlund och Ceci var det mest spännande. Jag som har spekulerat i Erik Karlsson till exempel. Men det finns ju, man kan ju förstå Granlund, det är ju han har ju fått ett uppsving igen i San Francisco.
Ja, det har han verkligen.
Ja, och dessutom,
det var några tunga år i Pittsburgh där, men i San Jose när han har fått mycket ansvar, som har blivit mer än pappa i laget, så har det varit väldigt bra.
Ja, eller faktum är att han spelade faktiskt bara 20 matcher i Pittsburgh, men gjorde nästan ingenting. Han kom ju vid trade deadline från Nashville.
Ja, men då var det mörkt. Då kändes det som han var slut.
Ja, exakt. Och var ju en ren lönedump av Pittsburgh till San Jose. Det handlade ju inte om att San Jose såg framför sig att det var en toppspelare de fick tillbaka. Men han har ju vuxit där. Mycket speltid och verkligen tagit chansen nu. Och gjort en massa poäng. Och sen finns det ju också en liten connection med Matt Duchene som han har lirat ihop med direkt här i Dallas, eftersom att de spelar ihop i Nashville också. Och hade i alla fall 21-22 säsongen där, så gjorde ju Duchene sin bästa säsong i karriären, 86 poäng, och hade Granlund som radarpartner då, och de har ju direkt förenats här i Dallas också. Så att de får många alternativ genom att en Granlund antingen har han bredvid Duchene eller leda en egen kedja. Så att det var väl så de tänkte, att han är användbar på många sätt.
Ja, det var väl de trade vi hade diskuterat. Också en annan svensk som varit indragen i en affär var ju Adam Boqvist då, som efter 11 matcher som scratch för Florida så satte de upp honom på waivers och hoppades väl skicka honom till Charlotte och AHL. Men New York Islanders högg till och tog honom på waivers.
Ja, precis. De har tagit...
För att Lula Morello är ute på samlastråt.
Ja, alltså han har tagit en väldigt massa offensivt skickliga backar här som har varit lite i frysboxen på sina håll. Alltså Adam Boqvist, vi hade Scott Perunovic från St. Louis och inte minst då Tony D'Angelo från Sankt Petersburg.
Ja, som han precis signade kontroversiellt. Ja. Men Lou bryr sig såklart inte om det.
Nej, det är tydligt att han inte gör. Och Tony D'Angelo, i och med att de har så mycket skador då, inte minst på backsidan, Noah Dobson, Ryan Pulock, Maple har varit borta lite också, så har Tony D'Angelo, det var ju någon match han spelade 28 minuter. Han är ju rakt in i första backpart.
Ja, Patrick Roy gillar honom väldigt mycket. Ja. Han var också förtjust i Adam, gjorde ju då mål direkt i debuten mot Tampa.
Ja, det var ju snöpligt, men det följde han upp fint och raka in i returen.
Ja, jag tyckte det där var lite det var så fin story med att bröderna Bokvist återförenades i Florida då, och hade så härligt, de bodde i samma hus och liksom så här. Men Adam sa själv att ja, det var tråkigt att det inte worked out där, men var väldigt uppspelt över att få komma till, få en chans istället i Islanders.
Ja, precis. Jesper har i alla fall lyckats väldigt bra i Florida, har vi konstaterat. Ja, spelar en hel del top 6 till och med nu, inte bara hålla till i bottom 6.
Ja, nej, absolut. Han har ju varit ett stort utropstecken där. Som Paul Maurice gillar väldigt mycket också.
Ja.
Ja, du, nu ska jag gå och hämta kaffe innan vi går vidare.
Ja, ja, men då kan jag prata lite mer om Islanders kanske.
Ja, gör det.
Ja. Som... ja, alltså för några veckor sedan när vi pratade om kön i öst och alla lag som slåss om en slutspelsplats där, det är ju oändligt många, så hade ju Islanders halkat lite efter och låg näst sist, och vi nämnde dem inte ens när vi gick igenom alla lag som slog som en slutspelsplats, men nu är de bara något enstaka poäng ifrån. 7 raka segrar hade de ju nyligen.
Hallå där.
Hallå där.
Hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, 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 hallå. Nej, men jag konstaterar bara att Islanders har vunnit, vad var det? Nu är de 8 av de 9 senaste.
Ja, det känns som vi kommer att komma in på dem när vi går igenom en liten snabb studie av tabellracen.
Ja, exakt. De är ju med där nu faktiskt i streckstriden på allvar.
I högsta grad. Ja. Jaha, vad har vi med på agendan då? När vi håller på med det här och pratar om nya kontrakt och så var det ju väldigt stor nyhet förra veckan också i slutet för om projections vad gäller lönetaket, och att det kommer att stiga dramatiskt de kommande åren.
Ja, alltså på ett rekordaktigt sätt. Alltså, nu har det ju varit stiltje sedan pandemin, inte mycket till ökning. Men ja, det ligger alltså på 88,5 just nu, den här säsongen. Nästa blir det 95,5, så en kraftig ökning. Och sen blir det 104 miljoner säsongen därpå. Och när 2027-säsongen ska inledas, då är det 113,5 miljoner.
Ja, det är dramatiska ökningar och det förändrar ju spelfältet helt och hållet på flera sätt. Till början med så är det ju väldigt lyckat för dem som blir free agents de kommande åren här.
Ja, det kan man säga. Oj, oj, oj. Inga dåliga nyheter för Mikko Rantanen som ska förhandla nytt kontrakt ännu, som Colorado inte var beredd att skriva med honom med, eller Mitch Marner till exempel, eller Connor McDavid nästa sommar.
Ja, och Cale Makar framöver.
Oj, oj, Queen Hughes.
Det blir 20 miljoner dollar spelare där.
Ja, så om vi tycker att det är väldigt högt med strax över 10 miljoner just nu, så kommer det snarare närma sig 20 miljoner eller till och med tangera 20 miljoner faktiskt.
Ja, det är mycket. Det är ändå ingenting mot de andra sporterna här. Baseball, American football och basket.
Nej.
Men det är väldigt mycket för vad ändå är.
Ja, det är ju över 50 miljoner årslön på folk i de ligorna.
Så. Ja, samtidigt är det ju då inte så kul för dem som har skrivit långa kontrakt nu och kommer att framstå som väldigt billiga bara om några år.
Ja, precis. Alltså, ja, bara för att ta ett färskt exempel när vi pratar trader då. För alltså, det var ju mycket snack om, eller spekulerades i alla fall om att Rangers gärna ville att Vancouver skulle behålla lite grann av JT Millers lön med tanke på hans ålder och sådär, att han har 8 miljoner i årslön fram till att han fyller 37. Mm. Men alltså 8 miljoner idag jämfört med 8 miljoner i årslön 2027 när lönetaket har höjts med 25 miljoner i princip.
Ja.
Det är procentuellt sett inte så mycket. Jag tror jag räknar ut att det är drygt 6,4 miljoner motsvarar hans lön 2027 som det gör idag. Nu blir det mycket siffror här, men ni förstår, det är ju, ja, då kan man förstå att Vancouver tyckte inte att de skulle behöva behålla någon lön. Så att, ja, jag menar Nathan McKinnon för 12,6 miljoner dollar i en väldig massa år framöver, det är ju en otroligt fint för Colorado till exempel.
Mm. Samtidigt är det ju så här då att det komplicerar bilden för vissa, det kommer att bli. Det känns som syftet med lönetaget från början var att jämna ut mellan fattiga och rika lag.
Ja.
Men nu kommer jag hamna i en situation där det kan bli svettigt för vissa lag igen. För att golvet höjs ju också där man måste spendera. Ja. Och det kommer, om 3 år kommer det nästan vara lika högt som taket är nu.
Ja, och där kan man väl också, apropå Rantanen till exempel och nyliga trader. Jag vet att LeBrun skrev någon artikel att han bekräftar inte vad som, men han spekulerar själv, Pierre LeBrun, att det kanske vägde in i Colorados beslut att inte förlänga med Mikko Rantanen, för att nu när man vet det här att lönetaket, det är liksom alla vet, alla har det att förhålla sig till att lönetaket kommer höjas enormt, så är det väldigt omotiverat från Rantanens sida att nöja sig med 12,6 miljoner eller under som McKinnon har, om det var gränsen för Colorado. Att han skulle kunna kräva mycket, mycket mer marknadsvärdesmässigt. Och sen skulle, som sagt, Colorado då signa nytt snart med Cale Makar också för en väldigt, väldigt massa pengar. Och det blir mycket för en klubb som Colorado. Visst, de är ett NHL-lag med en väldigt massa pengar och stark ekonomi. Men om man jämför, alltså jag gick in och kollade nu Forbes lista för 2024. Och de är alltså värderade till 1,6 miljarder dollar. Medan det finns ett gäng lag som är över 3 miljarder dollar. Och Toronto är nästan 4 miljarder dollar.
Mm.
Så jämfört med de riktigt stora klubbarna i ligan som håvar in allra mest pengar och som är de stora kassakorna, som absolut har råd att spendera 113 miljoner i löner, så är tveksamt om ett lag som Colorado verkligen kan göra det.
Ja, och även om nu Toronto då är störst av alla, så finns det andra kanadensiska lag som har det betydligt kärvare. Calgary, Winnipeg, Ottawa.
Ja. Ja.
Och det är ju så här nu då, det här kommer in i bilden nu och hamnade i blixtbelysning förra veckan när det var på väg att bli handelskrig mellan, eller i helgen här var det,
ja.
Början av den här veckan, Trump hotade med 25% strafftullar på varor från Kanada. Det där reddes ut på något vis, vi ska inte bli politiska här på något vis, men en effekt är då att kanadensiska dollarn sjönk som en sten och är extremt svag just nu, och det där är ett väldigt problem för de kanadensiska klubbarna, därför att de måste fortfarande betala alla löner i US dollar. Och ju svagare kanadensiska dollarn blir, desto mer måste de punga ut med.
Ja.
Och lika är det med alla andra utgifter de har till, alltså med resor och sånt. Det blir hårdare smällar för dem hela tiden.
Ska det vara konkurrenskraftiga då när lönetaket markant höjs med amerikanska klubbar och konkurrera med dem? Det blir ju tufft alltså, ekonomiskt.
Ja, det är svårare att locka för er, för det är mycket högre skatt i Kanada. Den är svaga då, det är ett problem. Ja. Det har varit väldigt livat där ett tag när amerikanska lag där uppe i Kanada blev utbuade under nationalsången. Och
ja.
Amerikanska fans svarade med samma mynt när det kom kanadensiska hit. Det känns inte som någon vidare bra klimat. Det är jobbigt. Nej. För en liga som opererar i båda länderna.
När respektive nation buar ut varandras nationalsång.
Ja, ja. Och det, och nu har det väl lugnat ner sig i och med att det här åtminstone skjutits fram, men annars så hade det ju blivit kaos under Four Nations. Tänk dig Kanada och USA i Montreal.
Oj, vad det skulle buas där i Montreal alltså.
En lördag kväll, det hade ju blivit diplomatiska komplikationer av det.
Ja, nästan fara för säkerheten där för amerikanska spelarna. Alltså.
Ja. Men vi hoppas för kanske då att det har lugnat ner sig tills vidare. Men ett hårt jobbigt är det för dem.
Ja, det kan få stora konsekvenser för NHL och framförallt de kanadensiska lagen. Vi får se vart det tar vägen härnäst. Men apropå lönetaket igen då, så det finns mycket att säga om det här faktiskt. Många olika trådar jag kan ta tag i nu. Men på ett sätt är det ju naturligt att det chockhöjs nu, för att i och med att det knappt höjts sedan pandemin. Och det var ju då, vi pratar ju alltid om det här med 50-50, att lönetaket baseras på hockey-related revenue.
Ja.
Och att spelarna ska få 50% av kakan och 50% i ägarna. Och när det blev pandemi då och spelarna fortsatt hade sina löner, så blev det så att ägarna tjänade inga pengar överhuvudtaget men måste betala ut de här mångmiljonlönerna till spelarna. Och då hade ju spelarna en skuld väldigt länge till ligan. Men nu har ju NHL verkligen hämtat sig från pandemin, tjänar rekordmycket pengar, det är inflation och allt möjligt i samhället. Och nu är det ju tvärtom istället, att spelarna får ju mycket mindre än 50% som de ska ha. Och det är därför den här chockhöjningen sker. Och jag har sett agenter varit inne på, liksom, de talar för sin sak såklart, men de tycker ju att ska man se till 50-50, så den här chockhöjningen vi ser nu är faktiskt inte ens tillräcklig för att motsvara 50-50. Utan nu har ägarna lägga på att vi kan inte höja mer, det här är liksom vad vi kan sträcka oss till. Så att av den anledningen är det ju fullt naturligt. Och om vi bortser från pandemin och ser lönetagsutvecklingen från 2013, den senaste lockouten, till pandemin 2020. Om det skulle vara samma procentuell ökning för lönetaket liksom från 2020 och framåt, om det inte hade blivit pandemi, då skulle det redan nu ha legat över 100 miljoner dollar faktiskt.
Mm.
Så att av den anledningen är det ju inte så konstigt.
Nej. Du skulle kunna hålla på att prata om det här typ på tills
formation starten. Jag gillar ju, du vet, den här delen av NHL.
Du hade pusslet. Ju, ja, och du var bitter häromdagen när du pratade om, tänk om utvecklingen hade varit som den borde redan, om det inte hade varit pandemi, vilket lag Tampa hade haft.
Ja, jag säger det, det låter otroligt bitter och det känner jag till, men alltså för Tampas del så det var väldigt många som det var mer synd om under pandemin än Tampa Bay Lightning. Det erkänner, ja. jag faktiskt. Verkligen. Men hur deras lag var byggt så var det nog de som drabbades hårdast. Ja, nu ska jag inte hålla på sig. Nu låter det bara bitter. Men det var väldigt... Ja, de hade verkligen kunnat behålla mer av laget om utvecklingen hade fortsatt.
Ja. Apropå det här med besvär för Kanada och så. Så var det intressant att läsa här bara idag. Så kom... Dietrich gör varje år en rolig enkät med väldigt många NHL-spelare.
Ja.
Olika slags frågor som är intressanta. Och en fråga, den de kör först, är if you have a no-trade list, what's the first team on it? Och 48,78%, en förkrossande majoritet, säger Winnipeg Jets.
Ja.
Att de ändå med den imagen är klart bäst i ligan nu och lyckats bygga ett sånt bra lag, det är ju faktiskt enormt.
Ja, det är ju, men det som jag brukar vara inne på, det är Kevin Dayoff, alltså han förtjänar GM of the Year-röster onekligen, sett till vad han har lyckats skapa där, med tanke på att det är ingen i det här laget som är signad som free agent, för det är ingen free agent som valfritt flyttar dit. Eller ja, det är väl Vladislav Namestnikov som är signad som free agent och Eric Comrie som målvakt, men de har varit där tidigare och tyckte att det varit tillräckligt drägligt för att kunna tänka sig återvända, men resten är spelare som man har tradat till sig som inte haft några no-trade-klausuler eller draftat då helt enkelt.
Ja, det är några kommentarer här. It's fucking cold. I haven't heard one guy go to Winnipeg and be like, this is going to be my forever home. Nothing to do, bad food, freezing, säger han.
Oj, oj.
Andra i tur och ordning övrigt är då Buffalo, San Jose, lite oväntat, Calgary, Ottawa, Anaheim och New York Rangers. Det är de lag de inte vill spela för.
New York Rangers. Men det är skatterna kanske.
Ja, visst är det det. Och San Jose är dyrt som fan att bo i den trakten där. Dels kaliforniska skatter och dels huspriser bortom det fattbara.
Ja, och sen dessutom vart de har hållit till i tabellen de senaste åren.
Ja. Du kommer gilla den här. What coach would you most like to play for other than your own? Och det säger majoriteten, säger John Cooper.
Ja, du ser. Han ska inte sparkas, som du var inne på här om veckan. Att det är dags för Tampa och byta röst.
John Cooper, Paul Maurice, Rod Brindamore, Craig Berube, Jim Montgomery. Ja, sen är det störröster. Roligt med... Vänta, vad var den kommentaren? Det finns de som har Tortorella som ändå vill spela för. Så de bara säger, I'd like to experience torts. Ja. Men samtidigt så toppar han då nästa lista. What coach would you least like to play for? Då är det Tortorella, Bruce Cassidy, Mike Babcock dyker upp, ja, som inte är det.
Ja.
Greg Cronin, Lindy Ruff, Patrick Roy.
Ja, det känns som ett tema där. Ganska hårdföra coacher, lite med old school-stil.
Ja.
Bruce Cassidy var inte så populär när han lämnade Boston till exempel, även om han har gjort toksuccé i Vegas.
Men en som är riktigt taskigt nästan att den här kommentaren ens publiceras är någon då spelare som har sagt om Lindy Ruff i Buffalo att I just think he's too old, player said. I don't think he understands the game anymore. That's what I hear from the guys that play for him, that he just doesn't know what's going on most of the time.
Oj, 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 ja, det är ju... Det är ju att ogiltigt förklara honom som coach fullständigt.
Ja, verkligen.
Han är förlegad.
Oj, oj, oj. Så var det... Brindamore fick en röst där också, men det var också en rolig kommentar. Han bara säger, it's just because he's way more in shape than I am.
Ja, men det är ju häftigt att, att det fortfarande är så att man måste slå honom på campen i fystester och sådär för att... klara sig, för han är ju så bra så han kan ju slå vissa spelare fortfarande.
Ja. Så får de också fråga vilka som är best facilities for opposing teams. Där vinner Detroit överlägset, före Seattle, Edmonton, Vegas, det är de, och Islanders, det är de som har nya hallar.
Ja.
Motsatt överlägsen segrare med 65,71% är Carolina Hurricanes. Det är worst facilities. Det är ett riktigt litet skitrum där.
Oj, oj, oj.
Och ja, en spelare i Carolina säger ja, jag har hört det. Och att det pratas om att uppgradera bortarummet. Vi har sagt åt dem, gör det inte.
Nej, det är en konkurrensfördel liksom bara.
Ja.
Ja, jag kommer ihåg, nu blev det en konstig parallell, men jag håller ju på Brynäs i hockey och Gävle i fotboll. När det kommer ja. Som att jag har kopplingar dit. Och det gick ju så bra för Gävle IF när de var allsvenskan så länge de spelade på Strömvallen. En dörrmatta till gräsplan och svartmögel i bortalagets omklädningsrum i princip. Och så byggde de en ny fin arena och åkte ut direkt. Så det är inte dåligt med ett dåligt bortaomklädningsrum.
Nej, nej. Det kan ha sina fördelar.
Ja.
Om motståndarna vantrivs.
Ja, exakt.
Ja, ja. Men du, vi ska ta en titt på... vi gör ju det nu. Eftersom det har blivit sån härlig kö. Ja. Framförallt den östra tabellen och hur det rör sig i tabellen.
Ja.
Och där kan vi ju bara konstatera att återigen, det är några lag vi inte behöver kommentera som Florida, Toronto, Washington och Carolina. De har dragit ifrån.
Nej.
Ja. Något sån här del. Och New Jersey med.
Ja.
Men där under sig, Ottawa hade fram till sin förlust då igår mot Tampa. Linus Ullmark gjorde comeback och såg riktigt bra ut.
Ja, precis. John Cooper tycker ju att alla målvakter är västliga kandidater som Tampa möter. Så det kan man väl säga faktiskt om Ullmark i hans comeback. Han var riktigt bra.
Ja, men de har dessförinnan då hade de fem raka, så de är kvar på tredje plats i Atlantic. Men Detroit jagar ju underifrån. De har nu vunnit 7 raka och ser bättre ut än de har gjort på många, många år, hävdar jag.
Ja, det är imponerande. Jag har läst din krönika som går i print idag som handlar om just Red Wings Resurgence.
Ja.
Och den är ju verklig, det får man säga. Det är ju som sagt mycket Red Wings-snack i den här podden och Todd McLellan och till och med du var ute och viftade med Jack Adams röster kanske om det skulle fortsätta så här. Och det har det ju gjort. Det kom den där bortasviten när de torskade 3 raka matcher men ändå spelade rätt bra. Och man tänkte kanske det den här smekmånaden är över som McLellan själv sa. Men nej, följer upp det med 7 raka segrar igen. Det är,
de är
bra på riktigt nu alltså.
Ja, det är de. Och ligger på första wildcardplatsen och det är bara en poäng bakom åtta och de kan när som helst gå om dem och vara trea i Atlantic. Så det skulle ju vara lite sensationellt.
De drar ifrån. De är inte bara gått i kapp lagen utan de kanske till och med lämnar sträckstiden lite grann.
Ja, men de har pondus och swagger. Så svenskarna går ju så bra. Det är som för det är 6 svenskar på isen och de verkligen utmärker sig. Igår gjorde både Elmer Söderblom och Jonathan Bergen mål och Todd McLellan sa efteråt ja, det är fortfarande nya namn för mig det här. Så jag bara slänger ut dem och ser vad som ska hända och Söderblom och Bergen har svarat väldigt bra.
Ja.
Han är också väldigt imponerad av Albert Johansson som har varit ett stort utropstecken på backsidan.
Ja, helsvensk backpar där med Simon Edvinsson.
Ja.
Ungt och spännande och bra. Alltså bra. Det är ju så här 20 minuter per match för dem liksom.
Det är som förr, det är som när man åkte dit 07, 08, 09 bara svenskar.
Ja, som bra svenskar, tongivande i ja. Swedish Wings.
Ja, det är dags att börja hänga där.
Ja, det är imponerande. Och Lucas Raymond som inte riktigt kan få nog av att berömma så som han fortsätter där. Så det är dags att göra det igen hur bra han är nu alltså för...
Ja, jag kommer till det, vi ska gå igenom plus-plus-guide också. Ja. Men sen är det ju då även under strecket så fortsätter det vara, det är framförallt nu då Boston, Columbus och New Islander som trycker på bakifrån inom 3 poängs avstånd från sista wildcardplatsen. Bakom dem är Rangers som behöver verkligen vinna nu. De möter Boston ikväll i en riktig 4 poängs match om de ska haka på bakom Pittsburgh och Philadelphia. Sen har ju Buffalo plötsligt vunnit 4 raka också.
Ja, exakt. Det är imponerande, men samtidigt 11 poäng upp. Och alla lag, de är fortfarande sist. Ja. Och man märker att man har inte råd att komma in i någon förlusttrend nu. För vi pratar ju mycket om att Montreal under en månadsperiod från mitten av december till mitten av januari var NHLs hetaste lag. Hade tagit mest poäng i ligan under den perioden. Men nu har det blivit... De hade ju nyligen 5 raka torsk Montreal och nu har de då 5 poäng upp till slutspel igen. De som var uppe på wildcardet.
Ja. I väst är det ju då inte lika mycket dramatik. Det har blivit ett väldigt gap från Vancouver precis under strecket ner till Utah på 53. Men det är ju lite kamp om platsen. Minnesota som har haft riktigt tungt beslutet och blivit nollade 2 matcher i rad. De hotas och ramlar ner på wildcardplats vilket var väldigt länge sedan. För Colorado jagar bakifrån.
Ja, precis. Tungt där med Kirill Kaprizov borta.
Ja. Och sen är det då Calgary och Vancouver som står på exakt samma poäng på varsin sida sträcket där med samma row och allting. Det är väldigt jämnt mellan dem. Men de har ju också, de är inte långt bakom Los Angeles som bara har en poäng mer på tredje platsen i Pacific.
Nej, det är lite oväntat ändå att det har tätnat ihop sig där ändå, de här lagen som du säger, Minnesota och LA, som man nästan har räknat in de tre första platserna i respektive division, att de är nere där bland wildcard-lagen nu.
Jag är imponerad av att Calgary hänger i så bra ändå, för de, det känns som ibland när de möter ett bra lag så ser de inte så bra ut, men de tar sina nödvändiga poäng ändå.
Ja, och traden från deras perspektiv att de ändå är lite offensiva. Visst, det är relativt unga spelare, 24-25-åriga Farabee och Frost liksom, så det är ju, det är inte någon 31-årig renta de byter till sig precis, utan det finns ju lite långsiktighet i det här, men de för en gångs skull här på första gången på länge så trader de bort liksom draftval istället för att samla på sig draftval och talanger och försöker vitalisera truppen med ny energi då, och lite mer offensiva mål kanske. De har gjort 50 minst antal mål och ligger på minus 14 i målskillnad, men ligger ändå på slutspelsplats. Mm. Så att, kan du få lite mer offensiv så kanske. Ja, kanske kan.
Ja, men det blir spännande där med. Jaha, har du något annat på hjärtat just om det här?
Ja, alltså apropå Minnesota som vi nämnde där också, så får vi ju säga också Ryan Hartman. 10 matchers avstängning.
Just det. Mm. Ja, men det förtjänar han. Det var en väldigt ful grej han gjorde i samband med teckning, och han är ju, som de påpekade, återfallsförbrytare.
Ja, så 50 gånger nu har han blivit avstängd. 7 gånger har blivit bötfälld. Ja. Och verkar inte lära sig. Och det var inte så att det hjälpte honom direkt, tycker jag, hans förklaring till det där. Det var inte som att han bad om ursäkt och tyckte att det var dumt själv, som alla andra tyckte. Och till och med Minnesota-fansen tyckte. Ja. Han börjar ju vända sig emot honom lite nu. I min känsla när jag scrollar igenom sociala medier och sådär. Ja, det var fult hur han tryckte ner Stützlets huvud i isen. Farligt spel. Inte ett hockeyplay. Som disciplinämnen själva där motiverade. Och då förtjänar man 10 matchers avstängning när man inte lär sig.
Absolut. Och lär han sig inte nu, då är han, jag skrev det här, då är han ju ministro, för att säga, Raffi Torres.
Ja, exakt.
Hinostrosa nämner jag för att det är breaking news här, att Minnesota har plockat Hinostrosa på waivers från Nash.
Ja, det är också en journeyman. Han har varit verkligen i halva ligan, känns det.
Ja. Sista chansen känns det som för Ryan Hartman. Skärpning eller du är Raffi Torres.
Ja, då får han ha den stämpeln.
Ja. Ja. Och sen vad gäller Minnesota kan vi också då påpeka, det var ju ett skönt besked att Jonas Brodin gjorde comeback igår.
Ja, exakt. Så att inte Hallam måste ringa runt igen och hitta en ersättare. Varken i målet eller på backsidan då. Raquel har ju alltså kommit in i laget då, eftersom att Wild Bill har tvingats kasta in handduken. Men Brodin behöver man inte hitta någon ersättare för, och inte Ullmark tror vi heller då, utan allt pekar på att de kommer vara med i Four Nations.
Ja. Och vad gäller Four Nations då, så är det vår tanke att vi ska hinna med ett avsnitt till innan de brakar igång nästa vecka.
Ja.
Från Montreal helt enkelt.
Ja.
Och det blir ju kul. Och då ska vi verkligen grotta ner oss i Four Nations-trupperna. Och det är ju problem på sina håll. Det är ju inte säkert nu att Quinn Hughes kan vara med i USA då, eftersom han är skadad. Sidney Crosby saknades idag från Pittsburghs träning.
Ja, tänk vilka stjärnfall det kan bli då om sådana. Mm, ja. Vi får se hur, då får vi också verkligen se här hur Four Nations prioriteras i NHL. Om lite små skador räcker för att de ska missa turneringen, eller om de tvingas vara med liksom.
Om Quinn Hughes inte kommer med, då tror jag Jake Sanderson går rakt. Honom tittade mycket på igår i den här Ullmark-comebacken. Jävlar, vilken bra back det är.
Ja, det är en klippa de verkligen har där i Ottawa.
Ja, genombrott i år.
Alltså, jag tyckte han fick ett genombrott redan förra säsongen.
Ja, men nu är det mer breakthrough ändå.
Ja, och sen så började den här säsongen lite svagt, precis som hela Ottawa hade problem, så var jag besviken på Jake Sanderson. När de ändå tradade Kycklin och så här och verkligen skulle ge honom liksom nyckeln till att leda backsidan. Men nej, nu här efter årsskiftet framförallt, när Ottawa har spottat upp sig, så har ju Sanderson varit en nästan Norris-kandidatmässig.
Ja, exakt. Mm. Ja, men jag uppdaterar min plusguide här på svenska truppen ändå, nu. Jag går inte igenom alla, men det har ändrats. Filip Gustafsson fick ju 4 när den här kom ut. Nu är det ju så svajigt i Minnesota, så han är ner på 2 eller 3. Ullmark, som inte hade plussat för att han var skadad, han får 4 plus för sin comeback i alla fall.
Ja, jo, han stängde igen butiken, framförallt där i början av matchen.
Ja. Brodin, svårt att säga något om första matchen. Han spelar inte så mycket som han brukar, men jag är inte orolig för honom.
Nej.
På forwardsidan, ja, Raquel då, kan vi ta in eftersom han nu är ny och har kommit med. Det är tråkigt att det sker på William Karlssons bekostnad, men han ska ju vara, det är lycka för oss att han kommer med. Du trodde att de kommer ersätta med någon annan defensiv orienterad spelare som Mikael Backlund, men det blir Raquel.
Ja, de känner väl ändå, Halland, där att de har tillräckligt med tvåvägscentrar likt Wild Bill för att kunna täcka upp för hans frånvaro. Jag menar,
ja, Lindholm
kan spela center och så vidare. Så att det går nog att få ihop den ekvationen ändå. Och Raquel, som sagt, inte längre den som gjort mest poäng sen uttagningen. Det var ju länge så att Raquel ledde den svenska poängligan sen början av december när Halland presenterade truppen. Men han är fortfarande trea bakom Filip Forsberg och Lucas Raymond då, med 30 poäng på 27 matcher sedan dess. Flest mål, 14.
William Nylander fick bara 3 när han gjorde det här. Det höjer jag till en rungande 5 nu. Han gjorde hattrick igår i Calgary. Sitt andra hattrick i karriären på dagen 8 år sedan det första, i 7-7.
Ja.
Och det var i Calgary, hans födelsestad. Så
ja, just
han var
det.
Väldigt lycklig igår. Och såg ju väldigt bra, vad säger jag? Jag har haft 2 i så många matcher så jag trodde inte det skulle komma nu heller, men det var underbart att du gjorde det.
Ja.
Och han är nu uppe på 33 mål. Han är ensam 2 i skytteligan bakom Leon Draisaitl. Det är lite sensationellt. Och ja, fortsätter han på det här, han har 51 mål enligt prognosen.
Prognosen, ja. För
projection 50. Och i så fall slår han Håkan Loops rekord. Det skulle vara, det är dags.
Ja, det är dags nu. Nu har vi väntat sedan 80-talet på det där. Liksom. Och det har varit nära flera gånger, många gånger. 49 har det varit av Näslund och Sundin någonstans där, va? Ja. Och det var 48 av Filip Forsberg förra året. Men ja, det skulle vara kul.
Ja. Och Lucas Raymond då sätter jag också 5 på. Alltså han har varit het som, vad sa jag här om sist? Het som en nybakad capricciosa.
Ja, just det. Ja.
I Vedungs eldad capricciosa, Lucas Raymond. Så han får 5 plus.
Ja.
Mika höjer vi till 3 från 2 nu sen Miller har kommit in i leken.
Ja, det är ju glädjande om vi får igång honom också till Four Nations, där han kommer bli viktig. Ja, och jag tycker Raymond, alltså, jag tycker han har gått från, liksom, för nu har han varit i ligan i, det här är väl 3:e eller 4:e säsongen nu, att han hade ju en fantastisk rookie-säsong när han gjorde liksom nästan 60 poäng direkt och tog för sig, tyckte man, och sådär. Men nu tycker jag inte bara att han tar för sig, för det har ju gått några år nu. Nu tar han tag i saker, han tar ansvar liksom. Nu märker man att han har den där pondusen på isen som man vill se, att man har tagit nästa steg, när det är han som leder Detroit. Alltså han är stuck iväg i interna poängligan. Det är han som är den offensiva katalysatorn.
Ja.
Det är häftigt att se.
Ja. Ja, men du, det var det. Ja. Nu ska jag börja göra ordning här. Det är match på Garden ikväll, så jag måste byta om och gå på en sista gipsmatch.
Ja, just det, sista gipsmatchen. Sen blir det gipsfritt när vi spelar in igen.
Ja, jag kommer få en sån här grej man på- och avtagbar sak i ett tag istället för när jag är så weak och stiff.
Ja, just det. Ja, men det låter skönare i alla fall att ha konstant ha det där gipset.
Ja, verkligen.
Ja, en befriad Bjurman helt enkelt när vi spelar in igen. Och då kommer
ta i trä eller ta i gips. Vi ska hoppas att allt går bra så att det blir så.
Ja, verkligen. Ja, precis. Nej, men så nästa gång vi sitter här och spelar in, då blir det med fullt fokus på Four Nations och Heiskanens frånvaro i Finland som är bekräftad nu då, som du var inne på. Och, ja, allt möjligt man kan ta tag i där. Alltså. Vi ska syna de här 4 länderna i sömmarna. Lagdel för lagdel.
Det kommer säkert att hända något även i NHL som vi måste kommentera innan dess.
Någon fredagskvällstrade räknar vi med också.
Ja, de spelar ju nu ändå onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja.
Ja, och du ska ju snart iväg på match bara nu här liksom. Så att,
yes. Ja.
Det är lite NHL liksom, grundseriesnack får det såklart bli nästa vecka också. Men annars blir det Four Nations för hela slanten. Och sen är vi igång.
Ja.
Natten till torsdag nästa vecka.
Japp. Ja, det blir fantastiskt. Men du, då säger vi så och tackar för den här veckan.
Ja.
Hoppas att det hade utbyte av det.
Ja, det får vi hoppas. Och jag önskar Bjurman då en fin stundande gipsfri vecka.
Ja.
Och på återhörande helt enkelt när vi ska köra Four Nations special.
Hej då!
Hej hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå!
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå!
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hänger på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.